En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag sätter vi betyg på Försvarsberedningens slutrapport. Lever man egentligen upp till det man har sagt? Eller lever man ens upp till det man säger? Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i cyberrymden för att spela in ett litet extra avsnitt av Höjd beredskap. Och vi som befinner oss i denna rymd, det är jag, Anders Lindberg. Det är Amanda
Wollstad, Svensk Tidskrift.
Det är Johan
Victorin, vd Intil.
Och Patrik.
Och Sanen, Tankesmedjan Frivärd.
Och vi är lite allmänt utspridda just nu, men... I fredags så kom det ju Försvarsberedningens slutrapport. Och det har ju varit en del diskussion redan om den och så. Men om vi ska liksom gå igenom den lite grann. Reflektioner, bara en kort reflektionsrunda om vi börjar den ändan. Amanda, vad är dina reflektioner om detta besked som kom?
Alltså det är ju trevligt med enighet och sådär. De är ju väldigt eniga och det finns en hel del väldigt intressant och välformulerat och till och med ganska vasst i beredningens rapport. Men det är för lite pengar och det går för långsamt.
Johan?
Ja, det är redan sagt, så att jag tänkte jag skulle lyfta två grejer som kanske inte har varit uppe sådär jättemycket. De har, tycker jag, ett litet provinciellt perspektiv på Sverige. Det är liksom... försvaret av Sverige väldigt mycket i det här. Exempelvis med Gotland där man börjar diskutera hur det ska rotera in andra staters förband. Det är liksom ett av de viktigaste områdena för hela alliansen i norra Europa. Och det ska ju vi, det kommer ju de tycka att vi ska, eller våra allierade kommer ju vilja att vi tar ansvar för det själva i första hand. Här borde vi ju sätta egna luftvärnsrobotar och egna kustrobotar så att vi liksom behärskar Östersjön. Med eld och sen system för att skydda de förbanden. Det är den ena biten. Och jag stannar där.
Patrik?
Ja, jag konstaterar väl bara att det blev ju till och med sämre än det dåliga scenario vi förutsåg i en tidigare podd. Så då hamnade vi till och med på en lägre nivå än vad vi pratade om.
Och du kan ju påminna vad vi pratade om där och visade vi.
Ja, vi pratade ju om att vi skulle nå, vi gissade på någon slags kompromiss så att vi skulle hamna på 2,75 kanske procent NATO-procent av BNP 2030. Vi landade på 2,61.
Ja, nej, men om jag ska fundera lite, reflektera allmänt, så kan man säga att det är väl ganska tydligt när man läser Försvarsberedningen, och nu har man ju hunnit läsa lite mer över helgen här. Skulle jag säga att man inte tar höjd för den osäkerhet som finns i omvärlden. Utan man tar liksom höjd för de kända faktorerna. Och sen så orkar man inte hela vägen med dem heller. Men man har utgått liksom från de kända faktorerna. Lägger man på de kända faktorerna att Ryssland kan få ny äventyrslust kopplat till andra länder. Att Trump kan bli president i USA. Att inom några år kan Marine Le Pen vara president i Frankrike. Att man la till den så här. Då hamnar man ju i en situation där man inte har tagit höjd för negativa förändringar från nu. Och det tycker jag är lite fascinerande med tanke på hur många bollar som är i luften. Så det finns liksom ett slags återhållsamhet i vad man faktiskt är beredd att sedan göra. Sen gör man ju mycket av de här analyserna i analysdelarna. Men när man sen kommer till åtgärderna då orkar man liksom inte hela vägen fram. Det tycker jag är intressant. Liksom.
Jag skulle nästan beskriva det som att försvarsberedningen blir ju lite grann Dr. Jekyll och Mr. Hyde här, om man ska uttrycka sig i en historisk populärvetenskaplig term. Det är ju bra i analysen. Man säger till och med att läget har försämrats jämfört med den säkerhetspolitiska analysrapporten från 2023, allvarstid. De skrivningarna är ju bra, de är ju skarpa, de är tydliga. Och sen så kommer vi, som du är inne på genomförandet. Och då sitter det inte ihop.
Men Johan, du som har suttit med tittat på många försvarsbeslut genom åren och liksom inte handgripligt försökt omsätta dem i någon slags operativ verklighet. Vad tänker man på försvarsmakten när man ser liksom å ena sidan en beskrivning av verkligheten som är ganska hård och ganska tydlig och sen att pengarna inte räcker? Alltså hur möter försvarsmakten det här?
Ja, alltså det blir en enormt hög belastning på högkvarteret förstås då, alltså, eller försvarsstaben som sitter i högkvarteret. Men för de får ju liksom planera om ständigt och jämnt hela tiden med nu nya ingångsvärden. Nu kommer ju snart NATOs förmågekrav exempelvis, och då kommer ju det delvis att rita om kartan, och då kommer man få liksom planera om, och det är väl därför man vill ha en kontrollstation, för man inser att det här är inte så bra tajmat egentligen, utan, men det lever sitt eget lilla liv den här processen. Jag tror, alltså jag vet ju inte hur man resonerar exakt i Försvarsmakten, men jag kan ju tänka mig att man konstaterar att det finns åtminstone en möjlighet att det här försvarsbeslutet blir finansierat till huvuddel i alla fall. Och det skiljer det lite grann från andra försvarsbeslut. Men det har ju ingenting med de försvarsbehov som ni själva pekade på som man kommer fram i analysen, att det finns de här osäkerheterna, utan mottot har ju varit skynda långsamt istället för säkerhets skull så gör vi det här. Så att, och det kommer man ju bli varse så småningom när det kommer komma på nya krav på att man kanske måste ha mer ett större luftförsvar initialt, och det kommer ju komma krav på det ganska tidigt i de år som ligger framför oss, och det kostar mycket pengar och då får man rita om kartan igen. Så att jag tror att man har en viss planeringsutmattning.
Men om man ska ta liksom, jag tror inte alla kan försvarsplaneringsprocessen här, men när du säger kontrollstation, vad betyder det konkret?
Det betyder att beredningen kommer gå tillbaks och titta på de nya ingångsvärden som har kommit in och de förändringar som har skett. Då har det gått ett halvår i kriget i Ukraina, det ryska anfallskriget, och då ser man vart det går. Vi ser NATOs förmågekrav och man vet vem som har vunnit presidentvalet i USA. Det är tre vitala saker som man måste då hantera. Och prognosen är ju att det med största sannolikhet blir så att man kommer bli tvungen att tillskjuta ännu mer pengar, och att man blir tvungen att delvis liksom börja justera det här och anpassa sig till vad är vårat kollektiva behov av försvar i den här änden. Och det var det jag menade, att man är lite provinciell i den här utblicken.
Men om du säger kontrollstation, när menar du, alltså när börjar man titta på detta?
Nästa
det var ju en
år.
Diskussion om att försvarsberedningen ska sitta kvar i princip.
Ja.
Och så kommer det ju att bli, om jag har förstått saken rätt nu, att försvarsberedningen fortsätter här.
Mm. Det blir nästa år. En never ending story, och så blir det en ny omplanering igen. Så att man har liksom inte tagit höjd, man har liksom inte orkat det på det sättet. Man, som ni själva pekade på, man har mycket saker och ting som är bra i analysen, och sen har man inte fått genomslag. Jag menar, vi har ju en massa andra konkurrerande områden och sånt. Det är sjukvård och det är kriminalitet och sådana saker. Så att det tar ju fortfarande en process att liksom tränga igenom med de här bitarna i det allmänna.
Amanda, jag tänker på det vi har ju förts en diskussion kring just att man ska på något sätt finansiera förra försvarsbeslutet innan man finansierar nästa. När du tittar framåt nu på till exempel materiel, det är en diskussion om marinens materiel till exempel här, som man ju för. Vad ser du då framför dig? Hur starkt kommer det här försvaret att bli egentligen utifrån den planering som man lägger fram nu?
Alltså jag är ju bekymrad för hur det går när det väl kommer till budgetdiskussionerna. För detta är ju... Samtidigt så är det väl så att en av anledningarna till att man lägger sig på den här nivån är väl att det är ungefär den här ramen man har fått. Det diskuterades ju när beredningens rapport släpptes att det får inte bli en önskelista utan liksom koppling till verkligheten. Det vill säga att det här är ungefär vad man tror och har fått signaler om vad man kan få igenom, kanske. Och det är väl positivt. Men det ska samtidigt finansieras. Statsministern kommer behöva peka med hela handen och få hela regeringen, inte minst finansen, och faktiskt följa med på tåget. Alla andra partier måste också stå bakom det de faktiskt har gått med på nu. Och sen så är ju problemet att det tas ju upp på vid något tillfälle, men det bör diskuteras i större utsträckning tycker jag. Det vill säga att man i likhet med Finland väl bryter ut större materielprojekt ur försvarsbudgeten och tar dem separat. Både för långsiktighet och för att inte kanalisera på försvarets verksamhetsbudget. Därför att vi har ju stora problem med materiel blir dyrare. Det är stor konkurrens kring det som finns på marknaden därför att alla ska rusta upp samtidigt. Den svenska kronan är låg, inflationen. Vi har ju ett antal sådana här bitar som vi även har diskuterat i samband med ersättning för materiel som doneras till Ukraina. Om det då ersätts för inköpspris eller det betydligt dyrare nyinförskaffningspriset. Så det är ju en modell framåt. Frågan är ju om man kommer kunna få igenom detta.
Patrik?
Men det som, jag är ju helt övertygad om att den här nivån är ju väl förankrad i regeringskansliet och med partierna och finansen. För att vad det här är egentligen, om vi ska prata klartext, så är det den nivå som Moderaterna satte 2019 efter den försvarsberedningen som en ambition. Egentligen 2018, då sa man att man skulle nå 2% av det svenska beräkningssättet till 2028. Och de här, då, nu räknar vi ju med NATOs beräkningssätt och då är det omkring 2,3% och sen så är det ju en långsam trappa vidare uppåt mot 2030. Så att det här är ju... Det här har ju liksom blivit lite illusionskonst och den illusionskonsten blir ju ännu tydligare när vi då tittar på att man hade ju målet i regeringsdeklarationen att nå de här pengarna redan 2026, men det ändrade man i höstas och då drog man bort pengar. Då la ÖB sitt militära råd och sa att vissa saker kommer att ta längre tid, pengarna saknas. Sen är det andra bitar också som drabbar i ÖBs militära råd, stödet till Ukraina som tar resurser, etc. etc. Och sen så återför man de här pengarna. Så att det här, jag tror inte att det är något som helst problem för regeringen att få fram de här pengarna, för det här har man redan planerat. Det blir desto svettigare att få fram de pengar som egentligen behövs och de pengar som måste till utöver försvarsberedningens rapport. Och den verkligheten kommer ju att börja på allvar med toppmötet i Washington och sen NATOs förmågekrav.
Johan?
Jag fick en fråga när jag var med i TV4 här i fredags om varför vi ska vara med, ha högre än vad NATOs krav är. Och då försökte jag förklara att det finns ju två bitar i det här. Det ena är ju att vi har ju under 25 år deltagit i en gångtävling och nu är det någon som säger att vi ska springa väldigt fort och då har vi alltså en stor skuld, så vi har en stor krigsförbandsskuld med personal och materiel som är övade i system, och det är därför vi måste gå upp högre och högre. Och då vad vi bedömer här i den här podden som betydligt över 2,6% också för att ha en chans att hinna i fatt när det verkligen behövs. För det har nämligen med den andra saken att göra. Här kommer då statsministern med flera och beskriver det här som det värsta säkerhetspolitiska läget sedan 1945. Och den här budgetnivån, den hade vi 1994, 3 år efter Warszawapaktens upplösning. Där är vi nu. Vi ligger
jo,
alltså
där kan
långt
man också
efter.
Säga att den budgetnivå man hade under andra världskriget, som ju då är referenspunkten här, det var ju 12-13% av BNP, så att det är ju en väldigt märklig historieskrivning man ägnar sig åt. För det återupprepades ju i fredags det här också. Mm.
Jag tolkar det som 1945, men inte som själva kriget. Då kommer ingen regering tveka på att skjuta in pengar. Men
historieskrivning betraktat så är det ju en väldigt konstig historiebeskrivning. Från...
Ja, jag tolkar det som att man menar efter andra världskriget, alltså 1946, vad man stod med för budget där. Alltså det här är värsta läget sedan 45 i krigsslutet. Ja. Man visste inte riktigt om Sovjetunionen skulle fortsätta att kriga i Europa, etc. etc. Men vi möter det. Min poäng är att vi möter det här med en budget från 1994. Som då dessutom hade ett par decennier över där vi hade en betydligt större tilldelning till det militära försvaret och det civila försvaret. Vilket innebar att vi hade en massa tillgångar i form av krigsförband, lager och så vidare.
Och då kan vi bara ta som en annan referenspunkt. 50-talet, då var vi uppe på 4,7% av BNP. Vilket, om jag minns rätt nu, är det högsta vi har haft i fredstid. Så 4,7%.
Svenska BNP.
Svenska BNP. Törs jag inte räkna om hur mycket det är i NATO, men då är vi en bra bit över 5%.
5,5
någonstans mellan 5,5 och kanske uppåt 6.
Men om man tar lite meta då, lite diskussion, för att Patrik bland annat blev kallad gnällspik av Svenska Dagbladets
otacksam.
Det blev ungefär.
Ja, du också, ja, och Johan också, men Amanda klarade sig.
Ja, okej då. Men alltså, ungefär gnällspik. Jag är på en kvällstidning, gnällspik ungefär. Av Svenska Dagbladets skribent Torbjörn Nilsson, just för att när man kritiserar försvarspolitik, då är det liksom aldrig nog, utan det kan liksom vara hur högt som helst. Så när försvarspolitikerna har sagt då att men nu satsar vi allt, så blir ändå svaret från Patrik Oksanen att men det räcker inte. Varför ska de då satsa något? Det är ju liksom meningslöst, de får ju aldrig något tack. Vad tänker du om liksom det resonemanget? För Torbjörn spetsar väl till det, men det är ju ändå många som resonerar på det sättet. Vad tänker du om det?
Nej, men det där är ju lite roligt, för att jag ska berätta en sak. Första gången jag träffade dåvarande Centerpartiets försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström, det var i Almedalen 2015. Och jag tänkte att det är lika bra att förklara var man står någonstans i debatten. Så att jag sa till honom: Daniel, det spelar ingen roll vad du kommer att säga i debatten. Min position kommer alltid vara det behövs mer, eftersom vi har så mycket att göra i det här området. Och hittills så har jag aldrig behövt ompröva den positionen och säga att det behövs mer. För att alla gånger så har hittills politiken underlevererat. Vilket innebär då att vi får fortsätta vara otacksamma helt enkelt.
Johan ler brett där.
Nej, men ja. Vad ska jag säga? Torbjörn försökte göra en parallell med Per Albin, alltså kopplade till att Socialdemokraterna före andra världskriget försökte bygga välfärd och Moderaterna idag försöker sänka skatter, och då hänvisade han till Per Albins uttalande om att det är då fan att man ska få lägga pengar på det här, att det som vi jobbar för ska gå till spillo, och att det är ett liknande resonemang nu då i regeringskansliet kring den här frågan. Det var ju det handlade om egentligen, så att jag tar inte åt mig särskilt mycket.
Och jag kan förstå det för all del, för att jag menar egentligen, vem fan vill lägga pengar på liksom vapen? Så kul är det ju inte. Det kan göra roligare för de pengarna, men nu är det är ju inte riktigt vi som inte tycker det är tillräckligt, utan det är ju omvärlden som gör det otillräckligt. Och sen är det ju återigen det här bortskämda välfärdsstater i någon mening. Är det någonting som är statens absoluta kärnuppgift, så är det ju yttre och inre säkerhet. Alltså det är det här som måste gå först. Allting annat är liksom, det kommer om man på, det kommer sen. Men kan vi inte försvara riket och rikets gränser, vad har staten för självrättigande överhuvudtaget?
Alltså jag tycker resonemanget, jag känner ju igen resonemanget. Jag har ju deltagit i försvarsdebatten i 14 år nu på Aftonbladets ledarsida, men länge liksom. Och det är ju det finns ju alltid en sån diskussion kring så här, hur ska man prioritera? Och det är en rimlig diskussion att man för den. Men det finns också just det här att det finns en poäng i det Torbjörn skriver, just det här med att sänkta skatter kommer nog inte att gå så lätt att göra i det här läget. Och nya roliga reformer på andra områden kommer nog också vara lite knepiga i det här säkerhetspolitiska läget. Och ibland så känner jag att politiken inte har tagit höjd för det. Alltså politiken har liksom inte anpassats efter det säkerhetspolitiska läge som vi har. Och det säkerhetspolitiska läget kommer ju att finnas oavsett om politiken tycker det eller inte. Så att det är ju liksom en knepighet i det här systemet.
Nej, men det är ju för att politiken, där har ju då beslutsfattare på många olika nivåer ännu inte tagit in vad betyder de här formuleringarna som finns i försvarsberedningens rapporter. Och jag tror tyvärr inte ens att försvarsberedningens ledamöter själva har riktigt gjort det. För då skulle de rimligtvis inte kunna ha skrivit under den här beredningsrapporten och stå där och prata om historiska satsningar.
Säkerhetspolitik är ju i mångt och mycket fortfarande ett bekymmer för oss som är säkerhetspolitiskt intresserade. Det är väl det som är det stora problemet. Det har gått ifrån att vara en samhällsfråga till att vara ett särintresse, för att parafrasera en tidigare statsminister som har stor skuld i detta för all del. Och det är väl problemet. Folk som inte sysslar med de här frågorna förstår inte hur illa det är. De förstår inte hur eftersatt försvarsmakten är. De förstår inte hur mycket man behöver växa. De förstår inte hur nattsvart säkerhetsläget faktiskt är. Och det är klart, då är det också svårt att begripa varför det ska pumpas in så mycket pengar i en verksamhet som egentligen är de helt främmande. Och där vi också har ett bekymmer. Sen kan man ju diskutera om värnplikt är det effektivaste i olika lägen och så vidare. Jag har en poäng om det senare. Men alla har ju en relation till vård, skola, omsorg. Väldigt många svenskar har inte en relation till försvaret eller till det säkerhetspolitiska läget, eller klarar av att göra egna analyser utifrån den information som finns tillgänglig, inte intresserade. Och det är liksom motiverat och helt rimligt på många sätt och vis. Men då begriper man ju inte heller varför det ska in så extremt mycket pengar i en verksamhet som man inte ser och inte förstår sig på.
Nej, om vi ska titta lite på de olika delarna i försvarsbeslutet, eller försvarsbeslutet, nu hoppar jag långt i framtiden här, försvarsberedningens rapport. Om vi bara går in lite på de olika delarna, om vi börjar med det som fick väldigt stor uppmärksamhet i fredags, så var det ju armén. Och där så är man ju tydlig från politiken att det här att man vill ha 4 brigader färdiga till 2030, det gäller. Det blir ju att tidigare lägga det i relation till ÖBs militära råd, men man sätter den siffran. Man har en trappa med värnplikt där man ökar antalet värnpliktiga upp till 2032 till 12 000 per år. Och ska ju då bygga ut en organisation som kan utbilda dem samtidigt. Man pratar ju om satsningar på raketartilleri. Man pratar om luftvärn som vi var inne på tidigare. Alltså man tittar liksom på en hotbild idag och så anpassar man armén efter någon form av liksom ökning över hela linjen här, som man ju då gör. Vad tänker ni om den liksom prioriteringen? Det är ganska mycket grönt i det här när man tittar på retoriken. Det är inte riktigt så när man tittar på liksom pengar helt och hållet, men om man tittar på retoriken i fredags, vad det var folk såg och vad det var som rubrikerna fokuserade på, då var det väldigt mycket detta. Ja, men tänker du om det, Patrik? Jag med dig.
Ja, men jag tänker så här att det här var ju lite grann det som försvarsbeslutet 2020 handlade om. Det har en rad olika politiker i beredningen investerat väldigt mycket i, och där pengarna inte räckte och där verkligheten blev en annan med kriget i Ukraina, hjälpen till Ukraina, och att man också då skyfflade de här pengarna fram och tillbaka och tog pengar som var planerade och lät dem komma senare och fram och tillbaka. Så att det här blev någon slags prestige, tror jag, att vi ska se till att 2020 blir liksom avklarat till 2030. Det är en reflektion. Den andra reflektionen jag gör är ju att den här zombiebrigaden, som vi kallar den lite grann skämtsamt för, den brigaden som lovas ut ständigt och jämt, den manifesteras ju inte här heller, men den dyker upp i form av någon slags Norrlandsregemente som är då nästan en brigad fast inte riktigt en brigad, diffust så, och den ska väl då produceras i Sollefteå och Östersund. Men den stora reflektionen är ju att man pratar luftvärn, man pratar raketartilleri, men ambitionen är ju inte särskilt omfattande eller tydlig, särskilt när det gäller raketartilleri.
Amanda?
Ja, men här blir det väl lite märkligt, och jag är inte säker på att jag helt igenom förstår detta, men att man går ifrån ÖBs råd och hellre vill ha 4 halva brigader än 2 hela, där blir ju lite märkligt. Där förstår jag inte riktigt varför man har gjort en annan bedömning och avvägning än Försvarsmakten. Och det är en av många punkter där man undrar lite varför det går isär och vem som egentligen har kompetens att avgöra vad som är rimlig prioritering här.
Ja. Men ÖBs militära råd byggde ju på en prolongerad ekonomi, som det så vackert heter. Och den prolongerande ekonomin var ju 2 svenska procent av BNP 2028, 2029, 2030. Och då lägger man ju till mer pengar. Det är så beredningen.
Fast det är inte tillräckligt med mycket mer pengar. Och då kan man ju ändå tycka att det vore rimligt att man utgår ifrån den militära bedömningen. Men, och här är vi ju igen med liksom nya regementen som föreslogs av onämnda personer under presskonferensen. Alltså det är ju inte det här man ska syssla med. Det blir ju väldigt märkligt, speciellt eftersom det ju står i beredningen att man inte ska fokusera, att man får dålig effekt av pengarna därför att det tar tid och energi att starta upp nya enheter istället för att satsa på existerande. Så där går man ju emot sig själv.
Men när du säger vem som styr, är det inte så här Kungliga krigsvetenskapsakademin som styr?
Du menar att jag styr som är ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin och Johan Victorin då som nu har smitit vidare
till Rättkis kanske eller någon är det inte den bilden? Ja, men nej, nu menar jag inte bokstavligt, men alltså, är det inte den bilden av
bilda konspirationsteorier
försvarsmakten som ändå dominerar här, är det inte det?
Jag ska tillägga då för lyssnarna att Johan har behövt dra vidare så att han har rymt från samtalet. Han är också ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Nej, jag får försvara mig och Johan och krigsvetenskapsakademin.
Nej, men är det inte den bilden av verkligheten vägnar som dominerar här, är det det?
Dominerar, du förstår inte, nu har du tappat dig också kan jag säga.
Nej, men jag tänker alltså att armén, att vi pratar så otroligt mycket om armén. Att det är liksom, och jag menar, det är inte bara försvarsberedningen, hela media nappade ju på den frågan också. Det här var ju vad alla fokuserade på. Jag tror inte det var en enda tidning som inte fokuserade på mängden värnpliktiga till 2032. Det är om 8 år.
Men det är en identitetsfråga så. Det kan man kan identifiera sig med en garnison, med de flesta som har gjort lumpen har gjort den i armén. Man känner igen det, man känner till det. Flygvapnet och marinen är ju betydligt anonymare för både journalister och för en bredare folklagret. Och då blir det lätt att man går på det som är bekant. Och sedan så är ju det också budskapet från några av politikerna i beredningen är ju då att man trycker väldigt mycket på armén. Så att jag tycker inte att det är konstigt att det blir så här. Och det är väl också då en illustration av att kunskapsläget är väl lite begränsat också i journalistkåren för att man fokuserar på det som man känner igen så.
Och det är ju bekymmersamt för som vi har diskuterat upprepade gånger, inte minst med marinchefen, så är ju marinens behov enorma och där kommer det behöva komma en rejält stora materielsatsningar. Som man ju inte riktigt tar i. Och där skulle det också behövas en helt annan långsiktighet. Där skulle man ju liksom behöva ta ett beslut ganska långt fram i tiden. När de här beställningarna ska läggas och ungefär vad de ska ligga på och så vidare. Så att man slipper den här hattigheten att oj, nu är den här typen av fartyg utkänta. Nu skulle vi behövt nya. Och vi kanske kan få loss dem om 10-15 år om vi lyckas hitta en finansiering för dem. Sen tog de ju upp i och för sig marinpersonal, det ska öka så att vi åtminstone kan använda de skrå vi kan fullt ut. Och det är ju tacknämligt och viktigt att det sas upp, men det är ju ändå det mindre stycket i det.
Men det var ingen jag vill bara flika in och säga att man som marinens personal ökar, men det fanns ju ingen tydlig riktning där, till exempel att alla fartyg ska dubbla eller trippla besättningar eller någonting sånt. Och när det gäller också fartygssidan så pratade man ju om att det skulle kunna behövas kanske fler, men man skulle överväga det senare. Alltså det var väldigt
diffust. Det behöver vi beslutas nu. Och där, inte minst med tanke på våra nya allierade. Och sen är det ytterligare en intressant sak med värnpliktiga som inte diskuteras. För alla älskar ju värnpliktiga. Det ska till fler värnpliktiga. Det är tydligen den största liksom, indikatorn på om vi satsar på försvaret. Hur många värnpliktiga vet det är. För mig som då inte upplevde värnpliktens storhetstid så känns detta lite apart. Och ett bekymmer med dem är ju att man diskuterar ju naturligtvis mycket hybridattacker och så vidare. Det är ju det säkerhetsläget vi har att förhålla oss till. Men det krävs ju politiska beslut för att kalla in värnpliktiga. Vilket ju inte är ultimat i ett gråzonsläge. Och det verkar man inte heller riktigt ha reflekterat över. Att det kanske finns en poäng med tidvis tjänstgörande ändå som man ju behandlar ganska styrmoderligt.
Men för att säga, för då, om vi tar, för nu, vi är kvar lite i armén här med värnpliktiga och sånt.
Vi över din podd nu, Anders.
Ja, jag märker det. Men jag vill fastna lite i de där värnpliktiga och i liksom satsningarna på armén. När man läser analysen i försvarsberedningen och man tittar på liksom hur geografin ser ut. Okej, vi ska ha en brigad i Norrland. Vi ska ha några till utspridda över landet. Och det är ganska uppenbart att fyra brigader som då skulle omfatta tillsammans ungefär 20 000 man inte räcker överhuvudtaget. Ändå är det huvudnumret. Hur gick det här till?
Ja, det är ju den illusionskonsten som man lyckas leverera. Man lyckas leverera mer pengar för att man har dragit in pengar längs perioden. Man levererar samma budskap igen med brigader som man har pratat om tidigare. Och så här kan vi uppenbarligen hålla på ett tag och så att det blir ju mer yta och mindre innehåll.
Ja, men om man tänker på liksom strukturen på det här. För det finns ju en slags prioritering här. Och jag menar, det är fullt begripligt att vi fokuserar på luftvärn till exempel i debatten. Därför att vi har alla sett liksom attacken mot Israel alldeles nyligen.
Ja, och de löpande attackerna mot Ukraina.
Även det, men jag tänker precis innan försvarsberedningen presenteras så var ju attacken, Irans attack mot Israel, som ju så uppenbart visar vad luftvärnet bör kunna lösa. Så det finns ju naturligtvis liksom symbolik och tids, alltså det finns ju någon form av liksom tidslogik i detta. Men ändå psykologiskt så är ju armén så otroligt central. Precis som Amanda säger, antal värnpliktiga blir ett mått på hur viktigt någonting är. Jag tillhör ju de som tycker värnpliktiga är bra. Jag tycker ju att vi ska öka värnplikten. Jag har ju satt siffran över 12 000. Så att säga med tiden. För att jag tror att vi behöver ha en större armé. Och att vi behöver ha liksom värnplikt som modell. Så. Men det är ju en politisk liksom, uppfattning jag har för, som har fler dimensioner än bara liksom det här och nu. Liksom, så.
Och jag vill ju understryka att jag inte nödvändigtvis är emot värnplikt heller. Men om vi har en gråzonsproblematik och förväntar oss att den blir värre, så finns ju en springande punkt där. När kallas de värnpliktiga in och vad hinner hända innan dess? Och det ska vi vara väldigt medvetna om. För när kriget kommer så är de säkert jättebra att ha. Men när inser vi att kriget kommer? Och vad händer fram till dess?
Och där i så har ju NATO en tre steg. Nu skulle Johan vara här för han kan nog antalet dagar utan till. Men den högsta beredskaps... klassen på förband, det tror jag att den kan förflyttas och sättas in på mellan 1-10 dagar. Och sen så har en beredskapsklass som kommer därefter som sträcker sig fram till kanske en jag ska inte säga antalet dagar för att jag minns inte det. Och den tredje då är det betydligt längre tid. Och skulle du översätta det till svenska förhållanden så kan man ju då säga att i den första hamnar ju förband som har fulltidsanställda soldater. Och i den andra klassen då är det ju mer av tidsbegränsade soldater. Och i den tredje så är det ju värnpliktiga.
Och det är ju inte bara en fråga om greppbarhet i tid utan även en fråga om juridisk, att du faktiskt måste ta ett beslut och då måste du besluta att nu är kriget här. För att kunna greppa vissa av de här grupperna. Och den frågan kommer inte vara enkel. Vi har ju diskuterat det tidigare. Och det har ju även varit en fråga i många år på paneler i Sälen på rikskonferensen och sådär. Vem är det som hanterar de små gröna männen?
Det är Rikspolisstyrelsen.
Ja, men precis. Och likadant när gråzonsattackerna kommer och sådär. Hur mycket kommer hinna ske innan vi hinner acceptera att nu är kriget här, tar det beslutet och kallar in de värnpliktiga? Så att vi måste ju liksom veta vad vi har under den tiden också.
Men om vi går vidare från armén då, för att ni köpte inte min konspirationsteori om att det var Kungliga Krigsvetenskapsakademin, noterar jag. Men vi tar...
Nej, dra den om Illuminati också, Anders.
Vi tar den om marinen.
Nej,
där
det
är det inte Örlogsmannasällskapet som har gjort det i alla fall. Det kan vi konstatera.
Det kan vi vara helt
ja.
Med 100% säkerhet kan vi säga att det inte är dem. Amanda, vad tänker du om? Du har varit inne på det redan lite. Vad tänker du om detta? Det är en ny ubåt någon gång och lite ytstridsfartyg.
Ja, det skulle väl eventuellt. Man skulle väl överväga om det kanske skulle
ja,
bli
sen.
Precis, ja. Och det är ju lite den nivån det ligger på. Man kanske ska fundera på om det vore bra om vi hade skepp någon gång i framtiden. Här skjuter man ju verkligen problemet på framtiden. Och det har vi vare sig tid eller råd med. Som sagt, det är ju bra att man börjar diskutera att vi har brist på personal. Men som Patrik så riktigt påpekar så sätter man inga mål. För att egentligen borde ju självklara målet vara att ha minst 2 besättningar per skrov. Helst 2,5, för även sjömän behöver vara föräldralediga och sjukskrivna och sådär ibland. Och man tar ju egentligen inte tu alls med det här jätteproblemet med materielanskaffning, för det kommer bli dyrt och det är mycket som behöver införskaffas. Och vi hörde ju Eva Skog Hasslum förklara, ja, vi vet ju hur Sverige
ser ut. Ska vi tillägga.
Ja. Vi vet hur Sverige ser ut, vi vet hur mycket kuststräcka vi har, vi vet hur viktig Göteborgs hamn är för import och export, inte bara för vår del utan även för Finland, Baltikum. Det är ju så enormt mycket som står på spel här och det begriper man inte riktigt. Lika förtjust som man är i de gröna stridskrafterna, lika styrmodligt behandlade är de blåa.
Men om man tar konkret, det är ju så, NATO kommer ju förvänta sig att vi har längst kust med Östersjön. De kommer ju förvänta sig liksom leverans när det gäller vad man ska kunna ha för förmågor liksom. Det lever man ju inte riktigt upp till här.
Det känns som man inte riktigt har tagit höjd för det överhuvudtaget.
Nej, vi skulle behöva ha ett tilläggsproposition till försvarsbeslutet som handlar om marinen. Det är väl,
men är det det vi ska sikta på till liksom kontrollstationen? Att man funderar på, liksom, för det kommer ju vara så, massa osäkerheter i världen kommer ju ha ökat. Och att man för en diskussion om att det kanske är marinens tur nästa gång.
Nej, men jag
det blev ju inte marinens tur nu. Det är många som har diskuterat marinen, men det hände ju inte riktigt.
Jag tror att det klokaste för Sverige vore om regeringen inser från och med nu fram till att man lägger propositionen att det här från försvarsberedningen, det räcker inte, det duger inte. Och att man måste då hitta andra sätt framåt. Och då skulle man till exempel kunna göra det genom att lägga till de fartygsbeställningar som behövs. Och lägga till också amfibiebataljoner som också behövs. För att säkra kustområden, hamninlopp och så vidare. Det vore väldigt välkommet om det kunde ske. Nu är inte jag så vidare optimistisk. Men är det någonting som skulle behövas hamras in i opinionen under den tid som är framför oss några månader så är det just det.
Ja, men just
flygvapnet lite kort också. Förlåt, Amanda.
Nej, jag tänkte bara säga just de marina systemen är ju typexempel på en sån här sak som skulle behöva brytas ut och ta ett separat beslut om. Ett långsiktigt separat beslut.
Men ta flygvapnet då, det är på tal om långsiktiga separata beslut så har vi ju liksom uppgraderingen av stridsflyget till nästa generations stridsflyg har vi framför oss.
Ja, och där har jag faktiskt fått in en tittarfråga, eller förlåt, det är ju en podd så det är en lyssnarfråga. Det är en gammal tv-medarbetare.
Det är bara Amanda, jag som ser dig här.
Så ja, jo, och jag är ju gammal tv-medarbetare så det blir allting tittarfrågor. Men en lyssnarfråga, vi har fått en lyssnarfråga faktiskt som är riktad till Amanda. Och det här är en lyssnarfråga från en av våra flitiga lyssnare som också gillar att kommentera podden. Han heter Torbjörn Nilsson och jobbar på Svenska Dagbladet. Och han undrar, Amanda, vad tycker du om Gripen egentligen? Och ska man inte köpa flygplan från hyllan eller andra länder? Eller ska man hålla på och utveckla det här själv? Så han undrar, vad tycker du om Gripen?
Varför får jag den frågan?
För att han vet vad vi andra tycker.
Alltså, ja, det är ju alltid det här med industristöd och så vidare. Men Gripen är ett plan som är utformat efter svenska förhållanden och gör det den ska väldigt bra. Så enkelt är det ju. Sen så kan man ju naturligtvis diskutera hur mycket som är lämpligt att ha egen utveckling och så vidare. Men det finns förmågor som är svåra att nå genom andra system. Och sen ska vi ju dessutom bryta ner det på vad flygtimmar kostar och så vidare. Sen vore det ju väldigt bra om vi kunde exportera lite sådana där också. Och där vore det väl ett bra exempel att börja med att skicka ett gäng till Ukraina så att folk får se vad det går för i skarpt läge. Så det finns ju mycket att diskutera i liksom ekonomi och det ekonomiska stödet. Men nej, jag tror kanske inte det är den största frågan just nu om vi ska börja köpa andra flygplan. Ja, det är ju inte helt gratis att göra den omställningen heller, kan vi konstatera.
Så du är lite grann inne på lagt kort ligger. Jag försöker bara hjälpa Torbjörn att få svar på sina frågor.
Nej,
här.
Men i klartext så handlar det ju om att F-35 är svindyrt och inte färdigt. Och det har blivit svindyrt överallt där de har köpt det. Och här har vi ett ganska billigt, väl fungerande system. Så att det är ju rimligen också så att det finns en jättehög kostnad att byta system. Förutom det rent säkerhetspolitiska i att det är viktigt att ha försvarsindustri i Sverige. För vår del. Alltså det är en väldigt viktig del av vår förmåga rent allmänt. Så att jag tillhör ju de som inte tycker att vi ska byta ut. Jag brukar hamna i olika debatter med folk. Men det är inte Amanda, det är mer för Expressen som brukar tycka sånt.
Sen så ska vi också, nu har jag inte tittat exakt på F-35, men de amerikanska planen generellt är ju väldigt dyra att flyga. Ja, det är ju väldigt hög kostnad per användartimme, och där har ju Gripen också en stor fördel faktiskt, att det är väldigt bra att ha plan vi faktiskt har råd att använda, inte minst med tanke på den budgetbakgrund vi diskuterar just nu.
Så du, Amanda, är för att nästa generations stridsflyg ska utvecklas här i Sverige, eller att Sverige hittar ett samarbete med ett annat land för att göra den utvecklingen själv?
Inom någorlunda rimliga ramar, men jag ser absolut inget självändamål i att köpa system någon annanstans ifrån.
Då får vi väl se i en framtida text i Svenska Dagbladet om Torbjörn var nöjd med det här svaret eller inte.
Men om vi går in på vad Försvarsberedningen sa, så börjar vår tid rinna ut här lite grann. Försvarsberedningen, vi är ju fortfarande i början av en process på många sätt. Bara det att den här diskussionen förs visar ju att vi är inte så mycket i början på den. Men det är klart att det ligger några år i framtiden. Och i synnerhet om det är så att man behöver skynda på en sån process, därför att man till exempel ger 20-30 plan till Ukraina, då förändrar man ju spelplanen till exempel, tidplanerna väldigt mycket och så. Men där har ju inte än så länge flygvapnet liksom svarat upp mot vad man vill liksom här. Så att man vet ju inte riktigt. Tror ni att det lossnar i frågan om stridsflyg nu med Försvarsberedningen?
Lossnar som man att de ska skickas till Ukraina, eller lossnar som man att vi ska uppdatera flottan?
Jag tänkte uppdatera nu, men jag tänkte att flytta till Ukraina är ju faktiskt en del av ett flöde som kommer att hända. Så det kommer ju också påverka svensk stridsflyg jättemycket. Lite krasst är det ju så. Jag menar, svensk stridsflyg är den viktigaste. Det är en otroligt kraftfull resurs som Sverige har. Speciellt om det är frågan om air policing i Baltikum eller någonting sånt där. Och det är klart att Försvarsmakten kanske inte är jättepigg på att skicka den till Ukraina. Jag kan förstå det. Men säkerhetspolitiskt, så för svensk del, så är det ju viktigt att vi gör det. Därför att vi vet ju vad som står på spel i Ukraina. Men det är klart att skulle man göra det, då får man ju snabba upp på andra sidan anskaffning av nya plan.
Sen finns det ju en exportdimension också, om vi ska vara krassa. Och det är ju naturligtvis, det är ju liksom kanske på plats 10-15 någonstans, varför vi ska skicka flyg. Det är ju inte därför vi ska skicka flyg. Men det är ju de facto så att Gripen är ju utformad efter... De är gjorda för att bekämpa ryssar under, liksom, i territorium man inte har full kontroll över. Det är ju därför man har möjligheter. Det är ju relativt enkelt att serva till exempel och göra oss stridsklara. Vi kan landa på landsvägar och liksom alla de här klassiska kalla kriget-grejerna. Vilket ju är perfekt naturligtvis i en situation som i Ukraina, men som ju också skulle kunna dras nytta av andra länder. Så att får man visa det i skarpt läge, så kanske vi får lite hjälp med finansieringen och den här nya utvecklingen. Och det hade ju varit hemskt trevligt naturligtvis.
Patrik?
Ja, nej, men det, om du är inne på vad Försvarsberedningen egentligen sa om flygvapnet, så är väl... Ja, de är ju ganska vaga, tycker jag, överlag i texterna där, men... Då noterar ju till exempel det snart väldigt akuta omsättningsbehovet på transportflyget, till exempel. Det är de här gamla Herculesplanen som alla är mer än 40 år gamla, och de behöver ju ersättas, och det behöver det här påbörjas före 2030. Och det är ju 6 Herculesplan vi har. Jag sitter och bläddrar nu, för jag kommer inte ihåg om jag såg någon siffra, men jag tror inte att de angav någon siffra om det skulle bli fler eller färre, så att jag utgår väl ifrån att det är väl samma mängd de då tänker sig.
Vår tid börjar rinna ut nu. Ja.
Ja, jag kan väl nöja mig så.
Får jag bara
jag tänkte ställa en avslutande fråga, men ja, shoot.
Nej, men jag tänker bara liksom, apropå att alla alla pläderar för sin sjuka moster. Det här med att man är inne och detaljpillar i hur man liksom, hur många musikkårer man vill ha och var dessa ska stationeras. Alltså, är det verkligen en relevant användning av försvarsberedningens tid? Och är det framförallt någonting som ska beslutas om politiskt? Om man nu absolut vill ha en musikkår, så kan man väl ta den utanför ram i så fall. Alltså, sådana här grejer kan jag störa mig på. Likadant när man är inne och petar i hemvärnets granatkastarförmåga. Är verkligen försvarsberedningen de som är mest lämpade att fatta den typen av beslut? För här har vi ju någonstans liksom ett återkommande problem i försvarspolitiken.
Nej, det är inte på den detaljnivå. De ska beskriva vad man ska ha för förmåga och inte exakt
hur. Det är ett roligt svar på att ÖB gick ut och sa att han ville ha mer handlingsfrihet.
Ja, och då får han en musikkår i Norrland och granatkastare i hemvärnet ner på plutonsnivå.
Men detta måste vi bryta oss ur. Ska det någonsin bli en ordning på det här området, så måste vi bryta oss ur den här mentaliteten. Liksom. Det är ju närmast provocerande.
Ja, och där är det ju bara som så att vi har ett stort formfel. Ända sedan 2015 så har försvarsberedningarna misslyckats med en sak. Men, och det här är den allvarliga...
Fråga, Patrik.
Nej, det här knyter jag ihop säcken. Det är nämligen som så att vi har hittills inte sagt vad är vår grundläggande behov av en grundläggande försvarsförmåga som ska liksom vara bottenplattan. Den frågan är ännu inte besvarad. Utan vi håller på och ringlar oss lite hit och dit. Och med det så ska vi ringla oss mot ett slut i podden. Varsågod, Anders.
Ja, och jag tänkte att vi skulle ringla oss till liksom ett litet sammanfattande omdöme. Och istället för att säga så här, på Aftonbladet sätter vi plus, liksom så här, 3+, 4+. Så här. Och då tänkte jag så här, liksom, vad skulle ni sätta för sammanfattande omdöme på slutrapporten från försvarsberedningen som kom i fredag? Så då har man 1-5+, eller så har man ett minus har man också. Så som man kan sätta. Och det gör vi på tv-recensioner och så. Men jag tänker, nu får ni recensera försvarsberedningen. Amanda, hur många plus sätter du på försvarsberedningen som helhet?
Jag som då är en sån här recenserande eller resonerande skribent och inte riktigt tycker om att säga vare sig bu eller ben eller sånt här. Det beror, alltså det här faller ju tillbaks någonstans på vad man tycker att försvarsberedningen är till för. Det är för lite och det är för sent. Så jag menar, ska man liksom bara sätta nivån för försvaret och liksom möta upp rådande problem, då får det bli ett ganska lågt betyg. Men sen finns det naturligtvis också fördelar med den här breda enheten och resonerande tonen. Så att, jag vet inte. Vad sa du att det var för upp till 5?
1-5 eller minus. Minus är, gå inte och titta på filmen alls.
2 kanske.
Okej, 2 plus från Amanda. Hur många plus från Patrik?
Jag delar upp det så att jag säger att när det gäller analys och beskrivning av det säkerhetspolitiska läget och beskrivningar runt omkring, 5+. I innehåll, handlingsförmåga, lösa problemen som analysen svarar mot, så får den en överkorsad geting.
Fel.
Du får minus alltså. Du får alltså 3 som i mitten någonstans.
Ja, fast jag vill dela upp den då liksom i 2 helt separata delar.
Men det fick du inte. Utan du var tvungen att sätta... Det är inte så att man sätter en filmrecension. Att man sätter så här 5+ på den manliga huvudrollsinnehavaren, 4+ på den kvinnliga, 2 på regissören och 0 på handlingen.
Du menar att vi inte ska betygsätta Hans Wallmark som manlig huvudrollsinnehavare och Peter Hultqvist som ledande biroll i det här?
Men jag tolkar att du sätter 3+ ungefär.
Ja, nej, men jag tycker att det är, eftersom analysen är en sak men det är verkstad som gäller, då får helheten faktiskt bara en 1+.
Okay,
jag värderar det så mycket tyngre.
Ja, jag skulle sätta 3+ ungefär också. Jag skulle sätta det utifrån 2 delar. Det ena är att jag tycker analysen är väldigt bra. Jag tycker inte man tar höjd för den analys man gör när man kommer till själva åtgärderna, vilket gör att man kommer inte högre än 2 egentligen. Men sen har vi det där med enigheten. Den tycker jag är helt central för ett litet land som vi är i en sån här situation. Och det drar upp mitt betyg lite grann. Så jag skulle säga 3 plus. Men här har vi då alltså från podden som helhet ett medium på 2 då.
Ja, men kontentan är väl att beredningen har gjort ett bra jobb i stort. Analyserna är bra, de har liksom lyckats skaffa den här breda enigheten. De har lyssnat in många olika experter och kunniga människor och så vidare. Men de begränsas av de ramar som är satta. Det är operation... väl kanske det kokar ner till.
Ja, och det kokar ner till att operationen var lyckad, patienten dog.
Ja, men vi kan sammanfatta liksom, som Patrik inledde med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Vi har liksom en analytisk del där man diskuterar hur liksom, behoven egentligen av vad som Sverige, dels hur vår värld ser ut och behoven vad vi behöver göra. Och sen har vi en del där man inte då kommer fram till det som är det givna resultatet av detta. Och jag tror Patrik sa Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så det får väl vara liksom det som blir slutpunkten då i detta.
Blir det rubriken då i Aftonbladet?
Låter högst rimligt. Om det linjerar. Så tack så mycket för oss. För alla har det så bra. Hej, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.